utvecklingen i landet. Men en av landets tidningar går nu till hårt angrepp mot journalistförbundet. Det är den dagliga tidningen Babylon under ledning av Saddam Husseins egen son Uday, som i gårdagens nummer kritiserar journalistförbundet och liknar några av dess medlemmar vid ormar. Presidentens son läxade också nyligen upp chefredaktören för den statliga tidningen Al-Jumhuriyah, som hade publicerat en serie regeringskritiska artiklar. Förespråkare för pressfriheten i Bagdad säger att angreppen härrör från krafter i landets ledning som vill bromsa utvecklingen. Men samtidigt fortsätter en tidningsdebatt utan motstycke i Irak, där ledarskribenter kritiserar vissa ministrar och går till angrepp mot företeelser som inflation och tungrodd byråkrati. För första gången vänds kritiken också mot Jordanien, som var Iraks största sympatisör under kriget. I den irakiska pressen har jordanska medborgare anklagats för att resa till Bagdad för att byta mat och andra desperat åtrådda nödvändighetsvaror mot persiska mattor och andra lyxartiklar. Jordanien å sin sida är i färd med att flytta fram sin gränsövergång mot Irak i ett försök att sätta stopp för en påstådd smugglingsvåg där lätta vapen ska ha förts över gränsen från Irak och sålts i Jordanien för mångdubbla priser. Med den nya åtgärden kommer det 7 mil långa ingenmanslandet mellan Jordanien och Irak att försvinna och gränsposteringen flyttas till den faktiska gränsen mellan de båda länderna. Men huvudvägen mellan Amman och Bagdad är fortfarande Iraks livlina utåt och en jämn ström med hjälpsändningar kör in från Jordanien till det behövande irakiska folket. Titti Nylander, Amman.
Två delrepubliker i Sovjetunionen ordentligt i luven på varandra. Det är Armenien och Azerbaijan. Här är rapporten 6 maj 1991.
Åter till Sovjetunionen där partitidningen Pravda idag varnar för att Sovjetrepublikerna Armenien och Azerbaijan står mycket nära ett regelrätt krig.
Spänningen mellan Armenien och Azerbaijan har ökat markant de senaste dagarna. Förra veckan dog åtminstone 36 armenier i förbittrade strider om kontrollen över Nagorno-Karabach, en enklav i Azerbaijan som bebos av armenier. Och idag skriver alltså Pravda att utvecklingen nu gått så långt att ett regelrätt krig står för dörren. Redan används både granatkastare, raketvapen och pansarfordon i striderna, skriver tidningen. I lördags upprättade också Armenien embryot till en generalstab. Det sovjetiska försvars- och inrikesministeriet har de senaste dagarna tydligt allierat sig med Azerbaijan i konflikten. De två ministerierna som är centrum för de hårdföra kommunisterna utfärdade i helgen en gemensam deklaration där de la hela ansvaret för oroligheterna på den armeniska ledningen som domineras av antikommunistiska krafter. De sovjetiska inrikestrupperna är redan aktiva i området, men nu ökar alltså trycket ytterligare på Armenien. Sten Sjöström, Moskva.
Och så en rapport från USA den 6 maj 1991.
USA kan idag tillfälligt få en ny president. Läkare ska avgöra om George Bush ska sövas ner i samband med behandlingen av hans hjärtflimmer. Och det innebär i så fall att vicepresidenten Dan Quayle övertar presidentämbetet under den tid Bush är sövd. Och den här situationen har aktualiserat frågan om Quayle är kvalificerad för presidentposten.
När George Bush inför valet 1988 valde ut den då helt okände Dan Quayle som sin vicepresidentkandidat så var det många som tog sig åt huvudet och undrade om Bush totalt hade tappat omdömet. Bushs motståndare och elaka journalister kastade sig över den unge Quayle, senator från Indiana, och undersökte hans bakgrund och där hittades en hel del godbitar. Han klarade sig undan Vietnamkriget genom att med pappas hjälp få tjänstgöra vid nationalgardet hemma. Hans mycket klena studieresultat och betyg plockades fram och skräckbilder målades upp om hur det skulle se ut om Bush valdes till president och sen avled eller på annat sätt inte kunde utöva sitt ämbete. Dan Quayle blev genast karikatyrtecknarnas och komikernas favorit. Det har nog sagts mer elakheter om honom än om någon annan amerikan. De flesta skämten har att göra med hans påstådda brist på intelligens och hans många klavertramp. Men det fanns naturligtvis beräkning med i Bushs val av vicepresidentkandidat. Quayle var påfallande ung och påfallande konservativ och hans utseende ansågs kunna locka kvinnliga väljare. Bush och Quayle vann valet, i vilken mån Quayle medverkade till det är svårt att säga. Men sen dess har han i varje fall internationellt inte spelat någon större roll. Snarare har man ett intryck av att han hållits undan för att inte göra några olämpliga uttalanden i känsliga frågor. Det har nu spekulerats i att Bush vid nästa presidentval nästa år skulle välja en annan vicepresidentkandidat. Men nu när Dan Quayle hamnat i rampljuset genom president Bushs sjukdom så kommer uppgifter helt påpassligt från Vita huset att Quayle i själva verket ska tas på allvar, att han spelat en stor roll i samband med planeringen av det segerrika kriget vid Persiska viken, ett krig som ökat president Bushs popularitet till enorma höjder. Det sägs också att Quayle påverkat Bush att sent om sidor fatta beslutet att hjälpa kurderna. Men misstänksamheten mot Quayle hos den amerikanska allmänheten finns kvar. Bara 19% tycker att han är kvalificerad för presidentposten. Nu vet vi inte ens om president Bush ska sövas ner för att genomgå elkonverteringsbehandling. Men om presidenten sövs, även om det bara handlar om minuter, så ska enligt amerikansk lag vicepresidenten överta ansvaret. Men en mer oroande tanke är om Bush på grund av vacklande hälsa skulle tvingas att lämna sitt jobb, inte kunna sköta det och alltså avgå. Då blir nämligen Dan Quayle automatiskt president till nästa val. Men något sånt har ju inte ens antytts i bulletinerna från president Bushs sjukläger.
Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Bangladesh, 7 maj 1991. Åter en skakande rapport från de översvämmade områdena.
Eko tar er närmast med till Bangladesh där dödstalen fortsätter stiga, hjälpinsatserna är kaotiska och de överlevande desperata. Ekots utsände har som första svensk reporter rest genom katastrofområdet.
One foot, nothing but one foot. We are suffering seriously. Everything destroyed.
En röst går genom mängden när en minister och en ämbetsman i helikopter landade ute på vad som för en vecka sedan hade varit en bördig risodlande ö. Vi är hungriga, vi är arga, skrek mannen. Hungriga. En förtvivlans röst av 10 miljoner. Överste Oli Ahmed Bir Bikram, som är kommunikationsminister och den som fått uppdraget att dämpa katastrofens vidd, hade bjudit in mig till sin helikopter och därför har jag de två senaste dagarna kunnat betrakta verkningarna av en av världshistoriens värsta naturkatastrofer på närmsta håll. Det är hjärtskärande gräsligt. Dödstalen stiger bortom det begripliga. Röda halvmånen ger nu siffran 200 000 döda. UNICEF talar om 65 000 döda barn. Och idag kommer uppgiften att 100 000 fiskare av en enda yrkesgrupp alltså har drunknat. Men det blir lättbegripligt när jag känner den kväljande söta doften av ruttnande kroppar. Jag rundar ett hus i ruiner och på slänten av en kanal ligger 40 döda kor och vattenbufflar och 14 döda människor. Det slår ögat att alla människor har dött i samma ställning. Armarna och benen vitt utspärrade. Det är som de tagit spjärn i dödsögonblicket. Kor och människor ska äntligen slängas i en massgrav. Varför har de inte begravts förr, frågar jag. En av männen som gräver gör en uppgiven gest och pekar ut över vidderna. Just det. En yta större än Skåne ligger under vatten. 6 meter höga fördämningar har spolats bort. Lika lätt som vågorna tar de sandslott som barn bygger på sommarstranden. Allt är bara vatten och lervälling och gyttja. Och mannen säger, titta själv, det har inte funnits mark att gräva i. Och en annan man säger, nu gräver vi. Men man orkar inte så bra när man inte ätit ordentligt på 7 dagar. En rännil, en mycket liten rännil av hjälp, kommer till de utsatta. Men en amerikansk hjälparbetare sa, det vi ger dem att äta är utplattat ris och melass, alltså råsockerslag, sånt som man brukar ge djuren. Riset sväller i magen och tar bort de värsta hungerkänslorna. Melassen ger energi. Men det är inte mycket protein och det är inte mycket näring. Det håller ett par dagar, sen så blir de ändå trötta. Med hungern kommer vreden. En sjökapten som kommer undsättning, filtar och fotogen, tändstickor och plastskynken, det mest elementära för att starta nya liv till den, just till den här ön. Han lossade sin last, men när befolkningen här fann att det bara räckte till en bråkdel av dem, band de kaptenen och piskade honom. Det finns ingen lättnad i sikte. Bangladesh går nu in i monsuntiden med 6 månader av regn. Människorna kommer inte att kunna odla något. De saknar redskap för att röja upp och material för att bygga nytt. Allt har sköljts bort. Staffan Heimersson på ön Sandwip i Bengaliska viken.
Det går ut för flygbolaget SAS. Här är rapport den 8 maj 1991.
Flygbolaget SAS tycks nu skaka ordentligt i sina grundvalar. Tidigare kom beskedet om att 3500 tjänster ska bort. Nu vill koncernledningen också skärpa arbetsvillkoren för de anställda som blir kvar. Får dem att arbeta mer. Detta är nödvändigt, säger SAS-chefen Jan Karlsson.
Jag bedömer att de flesta åtgärder kommer att kunna vidta och ha kontroll över själva. Men vi måste också genom en rad kollektivavtalsförhandlingar, och det innebär att vi måste ändra de villkor som idag gäller för all personal inom alla områden på SAS, så att vi blir mer konkurrenseffektiva.
Konkret, vad innebär det?
Ja, det kan innebära att vi jobbar mera för samma lön.
Att jobba mer utan att få mer i plånboken blir villkoren för de som får stanna kvar i SAS. Piloterna har tidigare sagt att de avstår från löneförhöjningar i år, men SAS-ledningen går ett snäpp längre. Den vill sannolikt ändra avtalen för piloterna så att de flyger fler timmar per år utan att lönen ändras. Amerikanska piloter till exempel flyger mer än dubbelt så mycket som de svenska kollegorna. Och om SAS ska stå sig i konkurrensen så måste vi spara rejält, säger Jan Karlsson.
Klarar vi inte det så kommer vi inte kunna driva luftfart i konkurrens. Till exempel kommer vi då inte kunna ha kvar interkontinental beflygning, så enkelt är det.
Alla anställda på SAS kommer att märka att deras villkor förändras. Dels arbetsformerna, dels att många löneförmåner dras in. Inget är heligt. 3 miljarder kronor ska sparas på kort tid och hälften av detta ska personalen stå för. Går den inte med på de tuffföretagen så återstår bara fler friställningar, säger ledningen. Att asiatisk flygpersonal är betydligt billigare har andra flygbolag upptäckt, och SAS har också varnat för denna form av utflaggning. SAS går uselt, men Jan Karlsson sitter tills vidare säkert i sadeln, säger han.
Jag har lovat SAS styrelse att vara kvar i SAS ledning åtminstone under den närmaste 3-årsperioden.
Har ägarsidan gett dig de signalerna att de vill att du sitter kvar?
Ja, man har bett mig att ge ett löfte om att finnas kvar här under den här perioden, och det har jag gjort. Och jag har också avkrävt chef Reden, som är chef för SAS flygbolag, samma löfte, och det har han gett mig.
SAS-chefen Jan Karlsson. Alice Petrén var reporter.
Åttonde maj 1991. Bangladesh igen. Nya stormar är på väg, och Staffan Heimersson berättar om offren för orkanen för en vecka sedan.
Nya oväder tillfogar idag Bangladesh ytterligare skador. En tornado har just dragit fram utanför huvudstaden Dhaka och lagt 11 byar i spillror och dödat ett 30-tal människor. Men den värsta nöden, den finns bland de som levde på fel sida om de fördämningar som skulle skydda befolkningen mot orkaner.
Nöden i Bangladesh efter orkanen. Ropen på mat. Här är det bönen från en mycket gammal man. I Bangladesh är du mycket gammal redan när du är 50. Skumögd av trakoma med betelröda tänder. En av de fattigaste fattiga. En av de som levde på andra sidan fördämningarna. Ni kan, om ni någon gång turistat i Holland, se fördämningarna framför er. Väldiga vallar mellan det låglänta landet och havet som utifrån pressar på med storm och tidvatten. Vallarna som en livförsäkring. Fördämningarna som ett skydd. Tänk er nu att människor börjar bosätta sig på fel sida av fördämningarna. På utsidan. Där ute uppstår ganska snabbt nytt land. Det höjer sig några centimeter ovanför bengaliska vitens yta. Det är de stora floderna från Himalaya, den berömda Gangesfräls, som drar med sig tonvis av bördislam som lägger sig i deltat. Och deltat byter skepnad. Öar växer, öar minskar, fastlandet ändrar konturerna. Bangladesh är stort, som bara en tredjedel av Sverige. På den ytan bor det nu 115 miljoner människor. Det har kommit till 30 miljoner bara på de sista 10 åren. Det är jordens mest tättbefolkade land. Det är bondeland och hungern efter jord är skriande. Därför har tiotals miljoner jordlösa människor skyndat utanför vallarna innan någon annan gör anspråk på den nya jorden där. Det är deras enda chans i livet. De planterar ris, de lever under normala omständigheter på en knivsägg mellan liv och död. När orkanen förra tisdagen slog till mot öarna och fastlandet i sydost var de chanslösa. De var på fel sida och därför är dödstalen så gigantiska. Några få överlevde. En kan berätta hur vågen kom, hur han såg sin familj bara försvinna, hur han själv förlorade medvetandet och när han vaknade upp befann han sig 6 kilometer från det skjul som varit hans hem. Staffan Heimersson i byn Banskali, Bangladesh.
Maj 1991, rapport om kolera i världen och även om HIV-smitta.
Det nya svenska vaccinet mot kolera kommer att prövas mot koleraepidemin i Sydamerika. Men behovet är alldeles för stort för att statens bakteriologiska laboratorium ska hinna ta fram tillräckligt många doser i tid. Och professor Jan Holmgren, som varit med och forskat fram det nya vaccinet, tror inte att det kan hejda epidemin i Sydamerika.
Jag tror att den har alldeles för stor utbredning för att kunna hejdas av ett vaccin, i synnerhet som det inte finns tillräckligt många doser av vaccin för att kunna ge det till alla som skulle vara i behov av det.
Det här blir en ny och för forskarna mycket välkommen test på hur verksamt det svenska vaccinet egentligen är vid en stor epidemi. Vaccinet har prövats förut men är inte godkänt av det svenska läkemedelsverket ännu. Trots det tycker Jan Holmgren att det är etiskt att göra såna här tester i Sydamerika.
Ja, det tror jag det är av en rad olika skäl. Dels har det alltså prövats i utomordentligt omfattande prövningar både på svenskar och amerikaner och i en stor fältprövning i Bangladesh och visat sig vara dels fritt från biverkningar och dels ge utomordentligt god skyddseffekt.
Idag är det så att fler människor dör i kolera i afrikanska länder än i Sydamerika. Varför skickar man inte vaccinet till Afrika istället?
Ja, det är en bra fråga och man kan kanske säga att ännu fler människor dör i kolera i Sydostasien, i Bangladesh till exempel och i andra länder i Sydostasien än i Afrika. Och i Afrika är också dödligheten hög i kolera. Och det är förstås så att en framtida målsättning skulle vara då att kunna ta fram tillräckligt stort antal vaccindoser till en tillräckligt låg kostnad för att kunna möjliggöra i så fall en bred användning för de hundratals miljoner människor som är aktuella, som är utsatta för risk att drabbas av kolera.
Jan Holmgren, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, säger det, reporter Anna Larsson.
Världshälsoorganisationen WHO uppger att 40 miljoner människor kan vara bärare av HIV-viruset år 2000. Det är 10-15 miljoner fler än tidigare beräknat. År 2000 väntas 10 miljoner vuxna ha utvecklat AIDS och 90% av dem kommer enligt WHO från utvecklingsländer där spridningen av HIV-infektionen ökat markant.
Maj 1991. Sveriges farligaste brottsling har rymt från Kumlaanstalten och tagit med sig en kompis, en palestinier.
Vi konstaterar att ledningen för Kumlaanstalten tidigare idag kommenterade rymningen, men det gjorde man först flera timmar efter att den hade ägt rum. Och först något om rymlingarna och de brott som de har dömts för.
Johan Ursut har erkänt 6 mord i Sverige. Han är i Italien dömd till 19 års fängelse för mord där. Han är i Sverige sannolikt mest rymningsbenägne fånge. När han på klassiskt maner med såg, lakan och låtsaspistol av legobitar gav sig iväg från halvfängelset 1988 hade tidigare spionen Stig Bergling i lugn och ro planerat och genomfört sin rymning och den så kallade maskeradligans chef hade fritagits. Kriminalvårdsstyrelsens chef Björn Weibo sa då att ett löjets skimmer dessvärre fallit över svensk kriminalvård. Sen högste kriminalvårdschefen fällt i omdömet så dröjde det ett drygt år innan Ursut kunde gripas. Då sen han försökt mörda 2 polismän. Ursut fick 8 års fängelse. Men redan efter drygt 1 år i december i fjol var han hårsmånen från att rymma igen från Norrköpingsanstalten. Vakterna lurades att tro att han låg och sov när han var gömd i en korridor. Mindre än 5 månader efter den händelsen har Ursut nu alltså rymt från Kumlafängelset, också nu med hjälp av ett lakan, och flykt över en mur under en rast tillsammans med den palestinske terroristen Martin Imandi. Hur kan då någonting sånt inträffa med den fånge som ska vara landets mest bevakade? Anstaltschef Arne Granell på Kumla fick den frågan. Hans svar var följande.
Ja, det frågar vi oss naturligtvis också, men man kanske kan spåra eventuella brister i rutinerna.
Enligt Granell har personalen inte gjort något fel. Larmen har varit i sin ordning och personalen kunde följa rymningen på anstaltens tv-skärmar.
Larmen har utlösts och det, personalen har gjort precis vad de skulle. Vi har lyckats titta på det här skådespelet i våra kameror då.
Martin Imandi är dömd till livstidsfängelse för flera bombattentat i Köpenhamn på 80-talet och var nyligen en av de inblandade i den största terroristrättegången i Sverige. Imandi har bland annat erkänt att han placerade ut en bomb som dödade en person. Imandi hade särskilt hårda frihetsrestriktioner, men de restriktionerna upphävdes i januari sedan han ansågs må psykiskt dåligt. Säpo hade yttrat sig sedan man gått igenom hans post och funnit att han nog inte planerade något brott. Kriminalvårdsstyrelsens chef Björn Weibo säger till Ekot att fängelserna har blivit säkrare. Helt rymningssäkra fängelser ska vi inte ha, säger han, och säger Weibo.
Men det finns alltid kanske något litet hål.
Den kanske mest rymningsbenägna av alla svenska fångar, och han slipper ut flera gånger om.
Ja, han är fantastisk.
Och det var Kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Björn Weibo vi hörde sist här. Tidigare Arne Granell, anstaltsdirektör i Kumla. Johannes Ekman var reporter. Och då gör vi ett nytt försök att få kontakt med vår reporter hos polisen i Svartå herrgård, där man alltså informerar om spaningarna efter Ursut och Imandi.
Ja. Här i Svartå, ett litet samhälle med 800 invånare i Västra Närke, har polisen nu just avslutat en presskonferens där man har berättat det senaste nytt från spaningarna efter de 2 förrymda Kumla internerna Johan Ursut och Martin Imandi. Och det senaste säkra spåret efter Ursut och Imandi är från 13-tiden i eftermiddag, då ett vittne såg 2 personer i anstaltskläder. Den ene beväpnad. Och det var vid en gård som heter Smedängen norr om Svartå. Och sen dess är de borta. Trots stora polisinsatser. 2 helikoptrar, flera hundpatruller, ett 40-tal poliser. så har ni sedan dess inte sett röken av dem. Tror du nu, Thomas Rosengren som leder insatserna här, att de har slunkit igenom nätet?
Ja, självklart det finns en möjlighet att de skulle kunna gått ur detta.
Den 9 maj, Jugoslavien. Nu gör presidiet allt för att ena landet.
Jugoslaviens statspresidium menade sin natt om ett program som syftar till att få stopp på oroligheterna i landet. Kroatiens ledare har dock redan uttalat sig på ett sätt som måste uppfattas som ett brott mot den här överenskommelsen, rapporterar vår korrespondent från Zagreb.
Enligt det jugoslaviska statspresidiets åtgärdsprogram som röstades igenom i unik samstämmighet ska bland annat alla halvmilitära förband och alla civilister avväpnas. Kroatiens president Franjo Tudjman förklarade emellertid på en presskonferens här i Zagreb idag att Kroatien inte kommer att avväpna sina förband. Det är inte vår polis som ska avväpnas utan bara banditerna, sa Tudjman och syftade på de serbiska nationalisterna. På frågan varför Kroatiens representant i statspresidiet gått med på en uppgörelse som presidenten sen tar avstånd ifrån svarade Tudjman att det inte finns några meningsskiljaktigheter mellan honom och Stepe Mesic i statspresidiet. Det hela är alltså minst sagt motsägelsefullt och förvirrat och det råder rent allmänt stor misstro mot statspresidiets beslut som få tror kommer att kunna förverkligas. Det kan alltså bli så att Jugoslavien, och då framförallt motsättningarna mellan serberna och kroaterna, nu tar en tillfällig andhämtningspaus, men att i princip så har föga hänt för att lösa den djupt rotade konflikten. Kjell Albin Abrahamsson, Zagreb.
Frankrike, 10 maj 1991. Mitterrand, fransk president på tronen i 10 år i år.
Idag för 10 år sedan blev François Mitterrand president i Frankrike och den första socialist som intog Élysée-palatset. Men när fransmännen sammanfattar decenniet med Mitterrand beskrivs det inte i första hand som socialistiskt.
Det franska presidentstyret, unikt i Europa, innebär att den franske presidenten verkligen har makt. Det är inte bara en honnörspost utan presidenten har det yttersta ansvaret för politiken, vilket nyligen märktes under kriget i Persiska viken till exempel. Men samtidigt står den franske presidenten ovanför samhället och ingen har varit bättre på det än François Mitterrand. Därför är den gamle socialistpartiledaren Mitterrand som beträdde posten den 10 maj 1981 nästan glömd idag. Idag är det den kejserligt agerande presidenten alla talar om. Och analysen av hans 10 år vid makten handlar mest om i vilken grad han verkligen har gjort Frankrike stort igen och hans inflytande på arkitekturen i Paris. Däremot är synen på hur Mitterrands 10 år påverkat politiken och människors förhållanden mera oklar. Men det beror ju också på att politiken har svängt, en hit och en dit. När Mitterrand tillträdde var det med ett program som innebar en mängd reformer och en gigantisk satsning på kultur och pengarna strömmade ur budgeten. Det ekonomiska bakslaget av detta tvingade till reträtt och under de 10 åren har dessutom en borgerlig regeringschef, Jacques Chirac, suttit vid makten under en period. Ett ömtåligt samregerande. Men nu är ordningen återställd och socialistpartiet håller inte bara presidentposten utan även i regeringsarbetet under premiärminister Michel Rocard. Det är den fjärde regeringschef Mitterrand avverkat under sin period och det kan mycket väl bli en femte innan det hela är över. Jan Ström, Bryssel.
Schweiz, 10 maj 1991. Medlemskap i EG eller inte?
Schweiz höll idag dörren öppen för att söka medlemskap i EG, men regeringen i Bern förklarade att frågan inte ska behandlas förhastat. Uttalandet kom inför nästa veckas ministermöte i Bryssel mellan EG och EFTA om ett ökat samarbete.
Den schweiziska regeringen säger att frågan om EG-medlemskap för Schweiz har fått ökad aktualitet, men den är i sitt uttalande betydligt försiktigare än Sverige och Österrike som kommer att söka eller har sökt medlemskap i EG. I uttalandet säger regeringen i Bern att den fortfarande går in för att föra förhandlingarna mellan EG och EFTA om EES, det europeiska samarbetsavtalet, till ett framgångsrikt slut. Om ett för Schweiz tillfredsställande resultat nås kommer regeringen att lägga fram det för parlamentet för godkännande. Senare kommer frågan också att avgöras i en folkomröstning. Regeringen pekar på att visserligen har stora framsteg nåtts i EG efter förhandlingarna, men att det kvarstår viktiga olösta frågor. Dit hör bland annat vilka institutioner som ska reglera samarbetet inom EES. Det är en känslig fråga för Schweiz som kräver reellt medinflytande. Och om EES-förhandlingarna misslyckas kommer Schweiz att fortsätta att verka för europeiskt samarbete, försäkras det. Regeringen kommer att inbjuda sina partners i EFTA och EG till överläggningar. Och konstaterar regeringen alltså till slut, frågan om ett inträde i EG är ett perspektiv som i hög grad har ökat i betydelse, men att beslut inte ska fattas för hastat. Den schweiziska regeringens uttalande är ett försök att hitta en medelväg mellan alla de intressen och faktorer som påverkar schweizisk Europapolitik. För schweizarna har det svårt med EG och Europa. Ett medlemskap skulle kräva stora förändringar i det unika politiska systemet med stor självstyrelse för de olika kantonerna och för direktdemokratin, det faktum att viktiga frågor avgörs i folkomröstningar. Men även ekonomiskt finns det stora problem för Schweiz. Schweiz jordbruk åtnjuter just nu ett av världens största statsunderstöd. Det skulle knappast kunna fortsätta vid en anpassning till EG. EGs krav på transittrafik genom alplandet är svåra att smälta för de miljömedvetna schweizarna. Och opinionen är splittrad. Visserligen säger sig 43% i en opinionsmätning vara för EG, men tveksamheten är stor hos andra, också inom det enskilda näringslivet och bankerna. Däremot har frågan om schweizisk neutralitet minskat i betydelse i takt med avspänningen i Europa. Och medvetandet har ökat i Schweiz om att inte ens det välmående landet kan ställa sig utanför den europeiska processen. Men om hur det ska delta, om det är debatten livlig och alternativen tycks mer och mer bli medlemskap eller inte. Den tredje vägen i EES väcker inga passioner. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Bangladesh, 11 maj 1991. Politiskt spel i orkanens spår.
Så till Bangladesh, där nya naturkatastrofer alltså har drabbat landet i natt. Tre floder har svämmat över och ytterligare 150 000 människor har blivit hemlösa. Här är vår utsände.
Efter orkanen, som var en av världshistoriens största naturkatastrofer, skakades i morse huvudstaden Dhaka av en jordbävning. Förödelsen är ännu så länge okänd och ännu har inga döda rapporterats. Samtidigt blev i norra delarna av det fattiga landet, i provinsen Sylhet, 150 000 människor hemlösa. Tre floder, Sorna, Kuchiara och Gumti, steg häftigt i natt och lade nya arealer under vatten. Kommer nya regn blir det svårt, sa en hjälparbetare i området. Bangladesh har nyhetsmässigt och känslomässigt svårt att svälja mera elände. Och orkankatastrofen har nu istället blivit ett vapen i politiken. Oppositionen försöker vinna poäng på att regeringen är fumlig och senfärdig att undsätta de nödställda. Bara 5 månader har gått sedan studenter och 2 kvinnliga oppositionsledare jagade ut en militärdiktatur från makten. Och segraren i det första hedliga valet i landet, Begum Khalida, har bara varit premiärminister i 7 veckor. Men istället för att ge det fattiga landet en nystart får Begum Khalidas oprövade regering ge sig kast med att sopa upp spillrorna efter katastrofen. Premiärministern har gjort 3 resor ut i katastrofområdet. Jag träffade henne på en av dem och hennes omkväde till de nödställda lyder. Visa mod. Jag är här för att dela sorgen och för att ge folket stöd. Men det är otillräckligt i en katastrof i vilken 130 000 människor just drängt, där 1 miljon 200 000 hus blåste bort, där 900 000 kreatur dödades, där katastrofens följder, brist på rent dricksvatten, diarré och kolera och undernäring, dagligen tar hundratals liv, främst barns. Ur effektivitetssynpunkt handlade premiärministern illa när hon den första veckan avstod att be landets krigsmakt om hjälp. Det är ju krigsmakten som har bilar och starka armar och kan förflytta sig och frakta mat och medicin. Men för att få den hjälpen och att ge krigsmakten extraordinära befogenheter hade premiärministern varit tvungen att utlysa ett undantagstillstånd. Och politiskt handlade hon sannolikt klokt i att låta bli att försätta landet i det tillstånd som rått så ofta under diktaturen och som varit så impopulärt. Begum Khalida, som en statsvetare, vill inte förödmjuka sig genom att behöva be officerskåren om hjälp. Men nu befinner sig Begum Khalida alltså ändå under attack. Hennes politiska rival, kvinnan som hon utkämpade valduellen med, Sheikh Hasina, har i veckans parlamentsdebatter sagt att regeringen varit valhänt i sättet att undsätta katastrofens offer. De som följt hjälparbetet inom katastrofområdet håller med. Resurserna och samordningen har legat i händerna på ministrar och ämbetsmän som fått sina poster som partipolitiska belöningar. Psykopanter som de kallas som mera professionella hjälparbetare. Och hennes partifolk har hellre rullat tummarna än riskerat att ta beslut. Och oppositionsledaren hävdar att Begum Khalida förvrängt fakta och siffror om katastrofens omfattning och hon kräver premiärminister ska avgå om hon har någon skam i kroppen. Och Sheikh Hasina pekar också på att premiärministern haft ett beklämmande dåligt resultat i att locka hjälp från omvärlden till Bangladesh. Jag frågade premiärministern om hon var besviken över att utländska hjälparbetare inte strömmar till.
We call everybody because everybody should come and help this Bangladesh people. Are you disappointed? No. I'm very hopeful they will come.
Manar alla att komma. Nej, jag är inte besviken. Jag är hoppfull. De kommer. Staffan Heinersson i Bangladesh.
Norge och EG, 11 maj 1991.
På måndag hålls det avgörande ministermötet i Bryssel om ett EES-avtal mellan EG och EFTA-länderna. Det mesta är länderna eniga om nu, men inte till exempel hur det ska bli med långtradartrafiken genom Schweiz och Österrike och icke heller frågan om EG-ländernas tillgång till isländska och norska fiskevatten. Just i Norge är debatten om EG i full gång och motståndet ovanligt starkt, rapporterar Per Ritzler från Oslo.
Norge har ännu inte tagit ställning till frågan om medlemskap. Det gör statsminister Gro Harlem Brundtland och hennes arbeiderpartiregering vid partiets landsmöte först hösten 1992. Men statsministern blir allt mer pressad, dels från välorganiserade och ovanligt högröstade nej-sägare, men också från EGs anhängare som nu kräver ett besked i EG-frågan och menar att Norge annars missar EG-tåget. Pressad från bägge håll alltså, och även av motsättningar inom partiet i EG-frågan, sätter Gro Harlem Brundtland sitt hopp till i första hand ett genomgripande EES-avtal. Först ska avtalet undertecknas, säger hon, sen kan vi diskutera EG. Nationen är delad i frågan om EG, och för att inte riva upp onödiga känslor och skapa irritation väljer många av dem jag talat med att i första hand se till ett EES-avtal och sen kanske sätta sig in i vad ett medlemskap innebär.
Jag vet inte konkret vilka resultat jag kan vänta mig, men jag hoppas regeringen får till det de lägger upp det.
Du vill i alla fall att man når ett resultat?
Ja.
Är det bättre med ett bra EES-avtal än en medlemskap i EG för Norges del?
Där har jag gjort mig upp någon mening. Jag vet inte.
Vad väntar du av förhandlingarna?
Jag hoppas i alla fall att de kan komma fram till något konkret och så komma tillbaka till oss och se att detta och detta har skett. För sånn som det är nu så är det, så säger man en ting en dag och så en annan dag så kommer en annan politiker ut och berättar något, inte något helt annat, men något som gör hela situationen väldigt förvirrande.
Så du vet inte alls egentligen vad ett EES-avtal skulle innebära för Norges del?
Nej, det må jag säga att jag har en väldigt liten peiling på gitt.
Hoppas du ändå att man når en överenskommelse?
Ja, selvfølgelig, det gör jag.
Varför det?
Jo, för att då visste man i vart fall vad slags stil man skulle ta till detta här. Om man skulle vara för eller emot EF-medlemskap.
Och i väntan på den vetskapen tycks alltså många norrmän i första hand sätta sin tro till ett avtal i Bryssel.
Ja, Finland och EG, 11 maj 1991.
Andra länder, Sverige förstås, och nu inte minst Finland, har kommit längre i sina ståndpunkter. Finland inte minst, där utvecklingen har gått från ett starkt beroende till Sovjetunionen för bara ett par, tre år sedan, till en öppen, EG-vänlig attityd bland socialdemokraterna, och inte minst de människor Ekot talat med.
Jag anser i alla fall att Finland är så väldigt beroende av säga, handel med Europa, och så vi kan inte ta något riska med att lämna utanför i alla fall, och samtidigt så är vi ju i en sån situation att vi måste ändå förändra till exempel vår jordbrukspolitik väldigt kraftigt, och det kommer samtidigt när de gör det ändå.
Tycker du att det vore bra om Finland gick med i europeiska gemenskapen?
Det är svårt att säga om det är bra eller dåligt. Ja, det kanske är oundvikligt. Men att det för med sig både nackdelar och fördelar för Finland.
Vad tror du skulle hända om Finland stannade utanför då?
Vi kan ju inte fortsätta vara ett land som stänger ut utlänningar och stänger ut flyktingar. Och det är ju den trenden vi går om vi också stannar utanför EG på något sätt, tycker jag. Att det är liksom, det är den här typiska finska instängda mentaliteten.
Röster från Helsingfors, samlade av Ekots korrespondent Kristina Gustafsson.
Elfte maj 1991. Nu är det val i det lilla bergsriket Nepal.
Imorgon är det val i det fattiga lilla bergsriket Nepal i Himalaya för första gången på 32 år. Ett val som ingen hade räknat med så sent som för bara ett år sedan. Efter blodiga upplopp tvingades då den enväldige kungen överlämna makten till en tillfällig regering med socialdemokrater och kommunister. Anneli Almer rapporterar från den hektiska valkampanjen i huvudstaden Kathmandu.
Demonstreras och ropas slogans, det klistras affischer och valtalas från tidiga morgonen till sena kvällen över hela Nepal. Varken entusiasmen eller engagemanget går att ta miste på, men så är det också mycket som står på spel. Att genomföra ett schysst val i ett land där korruptionen flödar och där analfabetismen är så hög som 65%, det är inte lätt. Hela 43 partier och oberoende kandidater ställer upp, allt ifrån högerpartier, sponsrade av kungahuset, till extremvänstern. Kommunisterna är mycket starka i Nepal, men på grund av inre splittring, det finns till exempel minst 5 partier som bär just namnet Nepals kommunistiska parti, då tror de inte ha någon reell chans till valseger. Istället så förväntas symbolen trädet, Nepal i kongress, med den landsfaderlige Krishna Prasad Bataraj att vinna. Om inte en egen majoritet, så i alla fall nästintill. Trädet konkurrerar bland annat med symbolerna solen, kossan och plogen. Men så mycket till valmanifest handlar det inte om när de mer än 1300 kandidaterna till parlamentets 205 platser valtalar. Istället är det mer utopiska löften och förtalskampanjer. Här i Kathmandu så har till exempel ett av kommunistpartierna gång på gång fått förklara att de inte alls tänker avliva alla över 60 år, som ryktet gjort gällande. Vi kanske kan skratta, men för den enkla bonden Harry Kumar så är det allvar. Plötsligt så står han i centrum. Och alla partier vill till varje pris få just hans röst. Och det kan betyda både med hjälp av pengar, löften eller hot. Redan så har 5 dödsfall bekräftats och ett 40-tal har skadats i sammanstötningar mellan olika partianhängare ute i landet. Och rädslan för att det på söndag ska bli ett blodigt val, den rädslan är stor. Internationella observatörer, bland annat 2 svenskar, är dock på väg och dagligen så trummas budskapet ut från alla partier. Låt oss göra detta Nepals första val på 32 år till ett öppet och rättvist val. Anneli Almer, Kathmandu.
Och 12 maj 1991.
Det var det första fria valet i Nepal sedan 1959 och enligt de första resultaten gick kommunistpartiet framåt på det styrande kongresspartiets bekostnad.